Det är från psalm 146. Halleluja, prisa Herren min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir till jord igen. Då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt. Han ger dem svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder faderlösa och änkor. Men korsar de ondas planer. Herren härskar för evigt. Din Gud, o Sion, från släkte till släkte. Halleluja.
Om Gud skulle ha haft ett visitkort, vad skulle det stå på det kortet? Ni vet, ett visitkort, det säger ju ofta någonting vad en människa sysslar med. Så det skulle förmodligen stå väldigt mycket på det kortet. Men jag vet att det skulle stå ungefär det som Åsa läste i salmen. Att Gud presenterar sig som en försvarare av änkor, en far för de föräldralösa, en vän till de fattiga och en bevakare av invandrarnas rättigheter. Nu vet vi att Gud älskar alla människor och han älskar inte de fattiga mer än andra. Men när vi läser i Bibeln så finner vi att Gud på ett särskilt sätt visar sig vara mån om de här fyra kategorierna. Det är för att de är mer utsatta än andra människor. Änkor, föräldralösa barn, fattiga och invandrare. De grupperna är sårbara och mer försvarslösa än andra. Och därför så har Gud ett särskilt öga till dem. Därför att Gud är en barmhärtig Gud. I en fallen värld där egoism, där penningkärlek och maktmissbruk härskar, så är de här grupperna människor särskilt utsatta. Och oftast mer utsatta än andra. Men eftersom Gud är en barmhärtig Gud, så vill han också att det folk som var uppkallat efter hans namn skulle förhålla sig på ett respektfullt sätt till den här kategorin människor. Så därför gav han oss en lag i Andra Mosebok, står det. Om en invandrare får du inte kränka eller förtrycka. Invandrare som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Änkor och faderlösa får ni inte behandla illa. Du ska inte vränga rätten för invandraren eller den faderlöse. Och en änkas kläder får du inte ta som pant. För hon kanske inte har några andra kläder att sätta på sig egentligen. Och om du lånar ut pengar så får du inte ockra och ta ut ränta. Alltså vinna på den fattiges situation. Har du en mantel som pant så måste du lämna tillbaka den innan natten kommer. För vad ska han annars ha att svepa över sig när han ska sova? Och om han ropar till mig i det tillståndet, då ska jag lyssna, för jag är barmhärtig, säger Herren. Och du skulle vara med i Etiopien när jag läste de här verserna. De jublade, för de förstod precis vad det handlade om. I berättelsen om den barmhärtige samarien så är det möjligt att både prästen och leviten som gick förbi den misshandlade mannen som låg där halvdöd på marken, de gick förbi, men kanske de ändå kände, tyckte lite synd om honom. Men det räckte inte med det, utan det var när samarien kom, han fylldes av medlidande, står det, och han grep in, han tog hand om honom. Han och endast han var i biblisk bemärkelse barmhärtig. Precis som det står om Jesus, att när han såg på människoskarorna Sådana som dig och mig, alltså vanliga människor. Inte sådana som låg misshandlade på marken. När han såg på människorna så fylldes han av medlidande med dem. Varför då? Jo, för han såg att de var illa medfarna som får utan herde, hjälplösa. Och då handlar det alltså om oss vanliga människor. Inte bara om de här fyra kategorierna speciellt. Det är för att Jesus såg innanför den putsade fasaden. Och han såg att vi alla var rivna och slagna och härjade och hjälplösa. Han såg att vi alla var i ett stort behov av en herde som tog hand om oss. Som förbarmade sig över oss. Som letade upp oss och förde oss tillbaka dit där vi egentligen allihop hör hemma, till fadershuset. Vi kanske inte vill tro att vi är i så stort behov av Guds barmhärtighet som vissa mer utsatta kategorier om de här fyra som jag nämnde. Men vi är i precis lika stort behov av Guds barmhärtighet, varenda en av oss. För vi lider alla av en långt allvarligare grundproblematik än vad det innebär att vara invandrare, änka eller på annat sätt socialt utsatt, så att säga. Men om vi inte inser den sanningen om oss, att Jesu diagnos om oss, så är vi att vi är illa tilltygade, bortsprungna och i desperat behov av en herde. Om vi inte inser det, så kan vi heller inte glädja oss över storheten och ljuvligheten i Guds barmhärtighet som kan drabba oss. Jesus kom inte till världen bara för att tycka synd om oss, för att liksom uttrycka ett medlidande med oss i vår belägenhet. Han kom för att ge sitt liv för oss. Det var till oss som han sa: jag är den gode herden, och en god herde ger sitt liv för fåren. Det var tydligen det vi behövde. För diagnosen var mycket allvarlig. En oskyldig behövde dö för att vi skulle bli befriade från den skavande, tyngande skuldbördan. Och bli räddade från vårt bortsprungna tillstånd och liksom komma hem igen. Och det är det som är Guds stora barmhärtighetsgärning till mänskligheten, som han älskar. Och Paulus skriver om oss att vi var alla en gång döda, andligen döda. Vi saknade andligt liv på grund av våra överträdelser och synder, och vi var utan Gud och utan hopp i världen. En dyster diagnos. Men, står det sen. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser, så har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Av barmhärtighet är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Och utan Guds barmhärtighet hade egentligen ingen av oss varit här idag. Guds barmhärtighet är vårt enda hopp. Precis som profeten Jeremia uttryckte det när han på 500-talet före Kristus skådade ner över Jerusalem som låg där i ruiner och folket var bortförda i fångenskap. O, vad han sörjde över Jerusalems ruiner och över det folk som hade tvingats gå i fångenskap till Babylonien. Och tragiken förstärktes inom honom därför att han insåg att det här hade ju inte behövt hända om man bara hade lyssnat och vänt om till Gud igen. Och därför säger Jeremia så här: mina ögon är söndergråtna. Mitt inre är i uppror. Min livskraft har runnit bort. Ty mitt folk går under. Barn och spädbarn förgås på gatorna i staden. Du tog bort allt gott ur mitt liv. Jag glömde vad lycka var. Jag tänkte, nu orkar jag inte längre. Men, så vänder det där. Men, kommer han att tänka. Men Herrens nåd är det ju att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut på hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Därför, Därför ska jag fortsätta hoppas. Det är inte slut än. Guds barmhärtighet har inte tagit slut. Guds godhet har inte uttömts. Barmhärtighet är ju aldrig någonting som man kan göra sig förtjänt av. Man kan inte kräva barmhärtighet. Och den som utövar barmhärtighet gör det ju frivilligt. Han måste inte, eller hon måste inte göra det. Men Gud ville göra det. Han har sin glädje i att vara barmhärtig. Han älskar att vara barmhärtig. Han rusar till den förlorade sonen. Han kramar honom, han kysser honom. Han befaller att han ska sättas på nya kläder och en ring på fingret. Och han anordnar en stor fest för att fira den förlorade sonens hemkomst. Så är Guds barmhärtighet. Så vi är här idag därför att Gud är rik på barmhärtighet. Solen är aldrig lika ljus som Gud är rik på barmhärtighet. Alla världens oceaner är inte lika rika på vatten som Gud är rik på barmhärtighet. Prisat vare hans namn. Guds barmhärtighet är omätbar. Vi kan mäta väldigt mycket. Vi kan mäta jordens omkrets, vi kan mäta avståndet till våra planeter och så vidare. Men vi kan inte mäta Guds barmhärtighet. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Ny barmhärtighet, sa Jeremia, varje morgon. Ny barmhärtighet kommer till oss. Morgonbarmhärtighet, middagsbarmhärtighet, kvällsbarmhärtighet och nattbarmhärtighet. Det som daggdroppar, som lyser och glänser både på rosornas blad och på tistlarnas blad. Den finns där i livets alla omständigheter. För Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. All trösts Gud. Det finns ingen sorg eller besvikelse som det inte finns en tröst från Gud att inhämta. Vet du, om man läser grekisk mytologi så finner man att antikens gudar alltid stod på maktens sida. Aldrig på de svagare sida. Svaghet var föraktat. Men i psalm 146 som Åsa läste, så har Gud, den Gud som har gjort himmel och jord och hav och allt som är där i, den Gud som äger hela universum, alla galaxer, alla stjärnor, planeter, som äger jorden och dess bergskedjor och oceaner och alla gröna ängar. Den allsmäktige Guden, han säger, han älskar de svaga. Han vill visa barmhärtighet mot de förtryckta, mot de svältande, de fångna, de blinda, de sjuka, de som är främlingar, änkor och fader och moderlösa. Han använder sin makt för de svagas skull i första hand. Den som gör det motsatta, den får skaparen emot sig. Vet du hur det står? Den som förtrycker den arme smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över den fattige ärar Gud. Den som förbarmar sig över de fattiga, han lånar åt Herren och ska få lön för det goda han har gjort. Det vi gör för de som är i stort behov, det är inte att vi tar liksom av vårt eget och blir fattigare på det, utan det är någonting vi lånar från Gud och bara ger det vidare. Det är att agera barmhärtigt. Gud har skapat jorden med resurser tillräckliga för alla människors behov egentligen. Och den stora skillnaden i världen idag mellan fattiga och rika, mellan de som kan tillgodogöra sig jordens resurser, bland vilka vi är som svenskt folk, och de som inte kan tillgodogöra sig detta, den skillnaden misshagar Gud. För allt tillhör ju egentligen Gud. Allt tillhör honom. Har du tänkt på att det finns ingenting i naturen, i den evolutionistiska filosofin, som säger att människan, betraktad som ett djur då, bland alla andra djur, skulle vara, eller borde vara barmhärtig, eller borde vara rättvis? Moder natur säger ingenting om barmhärtighet. Ingenting. Tvärtom gäller det ofta för den starke att till varje pris föra sina gener vidare, ofta på de svagares bekostnad. Var kommer barmhärtigheten ifrån då? Inom hinduismen och buddhismen är det karmalagen som härskar. En strikt lag om sådd och skörd. Det sätt på vilket du sköter korten i det nuvarande livet bestämmer hur ditt nästkommande liv, där du ska återföras till, kommer att bli. Det är upp till dig. Det finns inget utrymme alls för barmhärtighet i karmalagen. Men Bibelns Gud är barmhärtighet. Han är barmhärtighetens fader. Ur honom springer allt vad barmhärtighet och godhet är. Och han är all trösts Gud. Han kan inte liknas på något sätt vid den sittande Buddha bilden med sitt oberörda, välkontrollerade leende. Men Gud, han är engagerad i våra villkor. Han kan uppfyllas av helig indignation över ondskan och orättvisan. Samtidigt som man kan känna stort medlidande och barmhärtighet med alla de som lider. Gud har i Kristus ställt sig mitt i trasigheten för att demonstrera vad barmhärtighet är. Han rörde vid de spetälska. Han hade ingen beröringsskräck alls, denne Jesus. Han låg gärna till bords med de utsatta, de mest föraktade i samhället. Och när en blind tiggare satt där utanför Jeriko och ropade när han kom på vägen: Jesus, förbarma dig över mig! Så stannade Jesus och sa: för hit mannen. Och han helade honom. Och han gick seende därifrån, eller följde Jesus. Och när han mötte en änka som var på väg ut ur staden för att begrava sin enda son, då fylldes Jesus av medlidande och stannade upp och sa till henne: gråt inte. Och så utför han detta märkliga under att han gör sonen levande och ger honom tillbaka till sin mor. Vi har inte förmågan att hela de blinda. Vi har inte förmågan att uppväcka döda. Men vi har faktiskt förmågan att vara barmhärtiga. Vi kan alla vara barmhärtiga. Vad är hemligheten? Jo, ingenting annat än tacksamheten och kärleken till Jesus för den barmhärtighet som vi har fått. Hans stora barmhärtighet mot mig gör att jag kan och vill vara barmhärtighet mot andra. Och det ska komma en dag, en domens dag, då han ska säga till dem som stod på hans högra sida: kom in i min faders härlighet, ni välsignade, och ta riket i besittning som har stått berätt för er från världens begynnelse. Och de ska förvånade säga: men herre, hur kan det komma sig? Och han ska förklara: jo, men jag var ju hungrig och ni gav mig mat. Jag var ju törstig och ni gav mig vatten att dricka. Jag var ju hemlös och ni tog hand om mig. Kanske på trappan ner. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Och jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och Jesus kallar de här människorna rättfärdiga. Inte för att de hade gjort de här sakerna, det vet vi. Utan de gjorde det för att de var rättfärdiga. Och deras handlingar bekräftade deras rättfärdighet. Och då ska de ännu mer förvånade säga: men herre, vi har väl aldrig sett dig hungrig och gett dig mat. När såg vi dig törstig och gav dig något att dricka? Eller när såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Eller när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Vi kan inte påminna oss alls om någon sådan tillstånd eller händelse. Att vi såg dig liksom i det skicket, herre. Då ska han ge dem denna förklaring. Sannoliken, jag säger er, vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det ni har gjort mot en enda, säger han. Lägg märke till att Jesus nämner saker som vi alla kan göra. Men långt ifrån alla gör. Det handlar inte om några storskaliga, märkvärdiga projekt. Det handlar om att möta akuta, praktiska behov Kanske för en enda människa, ett mål mat för en hungrig, ett glas vatten för en törstig, ett besök på sjukhuset eller till fängelset. Det betyder inte att Jesus är identisk med alla sjuka. Men det är möjligt att han döljer sig någonstans uppe på Sahlgrenska eller något annat sjukhus. Det är möjligt. Det betyder inte att Jesus är identisk med alla fängslade. Men det är möjligt att han döljer sig också på Högsboanstalten eller något annat fängelse. Det är inte alls meningen att Jesus menar att han är identisk med alla hemlösa. Men, det är möjligt, mina vänner, att han döljer sig på källarplanet i den här kyrkan på kvällarna när den trappar ner har öppet. Det är mycket möjligt. Hur ska vi då kunna veta, säger de, vilka just är de här minsta av dina bröder, så vi kan göra en insats just för dem? Det är det vi inte kan. Och det är det vi inte behöver veta. Och det är det som är själva poängen, eller hur? För det Jesus talar om, det är ju det spontana, okalkylerade insatsen. Det man inte liksom, om jag gör det här, vad får jag då ut av det? Tvärtom, det är någonting man gör av bara liksom en spontan reaktion till ett uppstått behov som man inser, här måste jag göra en insats. Inte för att få en belöning. De hjälpte det för att de ville hjälpa. Eller ska vi säga, de kunde nästan inte låta bli att hjälpa. Det var så självklart att de gjorde det. Och när de väl hade gjort det så hade de glömt bort det. När såg vi dig? När såg vi dig hemlös? När såg vi dig sjuk eller så vidare? Det kan vi inte minnas. Nej, vad bra. Det är så det förhåller sig. Annars skulle man kunna använda den här listan som Jesus räknar upp och liksom bocka av. Har jag gjort det, gjort det, så nu är jag väl på den rätta sidan. Men det vi gör skulle vi då inte göra av barmhärtighet, utan för att samla poäng, eller hur? Jag ska sluta med att berätta. Solveig och jag hade ju förmånen att jobba bland ett av jordens fattigaste folk i södra Etiopien i några år. Alldeles utanför vår grind stod fattigdomen och grinade oss i ögonen varje dag. Änkor kunde sitta och förvänta sig bli hjälpta ibland ett 40-tal. Och barn i lortiga klädtrasor och putande maskangripna magar och ögonen fulla av flugor. Malarian skördade sina offer, liksom TBC och kolera och allt mera också AIDS. Så det var tusentals föräldralösa barn. Men det mest förnedrande vi kunde se var när människor drabbade av polio eller spetälska, lepra, kom krypande på och tiggande på de dammiga vägarna. I Addis Abeba brukar vi se en pojke som var lam. Han kunde inte gå, han kunde krypa. Men han samarbetade med en kvinna som var blind. Så hon hade ett koppel liksom, som på en hund om hans hals. Han kröp och hon följde efter. Så han kröp fram till bilarna vid rödljuset. Och hon kunde utföra tiggandet. På det sättet samarbetade de. Du kan tänka vilken kränkande livssituation. Och något liknande fanns säkert också på Jesu tid. Och Jesus sa, saliga är de barmhärtiga. Saliga är ni om ni är barmhärtiga. Och det finns ingen tillfredsställelse än att kunna avhjälpa mänsklig nöd. Att avstå något för att andra ska få det lite bättre. Hirpo bodde i ett, ja, man kan inte kalla det hus. Han satt förlamad i sin rullstol och överlevde tack vare att det var en kvinna som barmhärtigt nog gick dit med lite mat ibland. Men det märkliga var att han hade en sån glädje i Gud. Så fort vi kom dit och besökte honom sa halleluja och sken som en sol. Men han blev ju sämre och han kunde till slut inte ens sitta i rullstolen, utan han fick ligga på en bastmatta i ett skjul hemma hos sin bror i alla fall. Och när jag och vår medarbetare Daniel kom dit en dag så hade han legat där i flera veckor och stanken var fruktansvärd och rummet var alldeles fullt av flugor. Och när jag gick hem den eftermiddagen så tänkte jag, är inte detta ändå en av Jesu minsta bröder? Självklart var han och är han det, tänkte jag. Och det enda rätta måste ju ändå då vara att åtminstone tvätta tvätta honom och ge honom rena sängkläder, även om han kanske snart kommer att dö. Nåväl, Daniel och jag beslöt, vi ska tvätta honom. Vi sa till hans bror, vi kommer imorgon klockan 6 och vi ska tvätta din bror och göra rent här rummet. Och jag skyndade mig till marknaden och köpte en ny madrass och hem till huset där vi bodde och hittade en lakan och en ren kudde och en filt. Och så värmde jag vatten och hade varmvatten i en hink och jag tänkte, man måste ju ha plasthandskar, men det fanns ju inte. Så jag tog plastpåsar, du vet, vanliga plastpåsar och tog på händerna med gummisnoddar om så här, för man skulle ju röra vid sånt som inte direkt var rent, va. Och så kom vi till det här hemmet. Och då hade lyckligtvis för vårt vidkommande, jag skäms att säga så, brodern skämt så till den grad att han åtminstone hade tvättat honom. Så vi behövde inte det. Men bastmattan där han låg på, den var ju fruktansvärd. Vi fick lyfta av honom från den och lägga honom på en ren madrass och lägga en ren kudde under hans huvud. Och han fick en ren filt över sig. Och ni skulle se, hans ögon lyste. Han trodde han var i paradiset. Och så hade jag med mig av någon anledning en chokladkaka. Och jag sa, vill du smaka en bit? Och han hade aldrig sett en chokladkaka, ännu mindre smakat på en sådan. Och jag stoppade den i munnen på honom. Han började tugga och han lyste upp och han sa, är det kött det här eller? Och kött är det finaste man kan få ibland, va, där nere. Och nej, sa jag, det är choklad. Choklad heter det här. Vill du ha mer? Ja, tack gärna. Och jag stoppar ner och han åt upp hela kakan. Och underbar njutning under tiden. Och så bad vi en sång och så sjöng vi med Hirpo. Och så gick vi därifrån. En tid senare så dog Hirpo. Totalt utfattig. Ingenting. Bara sina lortiga klätrasor. Då vet du, så byggde Daniel på kyrkogården ett fint gravmonument och skrev Hirpo. Och grannarna så, hur kan du lägga ner pengar och tid på en sån fattig stackare som Hirpo? Varför ska han få en så fin grav? Jo, sa Daniel, det är för att i Guds ögon är han lika mycket värd som alla oss andra. Och varje gång jag kommer ner till Wondo, Gennet i södra Etiopien, till byn igen, så vill jag gärna se Hirpos grav. För det påminner mig så fint om, ja, egentligen att det var så få i byn som förstod att det var en förklädd Jesus som låg där på bastmattan eller satt i sin rullstol så många år. De gjorde inte det. De föraktade honom. Men tänk vilken välsignelse. Det vilar över den som får vara med, över oss som fick vara med då. Det var ju gåvor som vi hade fått och gav vidare. Vilken välsignelse Göteborgs baptistförsamling och tabernaklet upplever. Vi anade inte, det är för att Café Trapaner finns i vår kyrka. Vilken välsignelse det är. Så, låt oss vara rädda om det här. Låt oss vara rädda om de här människorna. De är stora i Guds ögon. Låt oss fortsätta att vara rädda om varandra och visa barmhärtighet och odla kärlek i vår församling. Saliga är de barmhärtiga. De ska få möta barmhärtighet. Och det är vad vi alla behöver. Amen. Tack att du tog hand om mig. Jag grät, jag förstod mitt behov av dig. Men det kanske inte alltid jag har gjort under livets gång. Men varje morgon så behöver jag din barmhärtighet på nytt och på nytt. Så nu ber jag för den här församlingen. Att vi ska kännetecknas av ett varmt hjärta. Att vi ska gråta med dem som gråter och glädja oss med dem som gläder sig. Tack för Helena och Göran och Jan och Ann-Marie och alla andra från Café Trapaner som är här idag. Tack för Vinko, de som jobbar på golvet. Tack för Låren som har varit där och predikat och för de som sjunger där nere. Jag ber att vi alla ska hitta, eller många av oss ska hitta vägen dit ner på onsdagarna för att bara få vara med och känna hur din kärlek finns. Till hands både för oss och att vi är på samma plan allihop. Och är det någon här, Herre, som ännu inte känner din barmhärtighet, så ber jag just nu att hon eller han ska öppna sitt hjärta och säga: Jesus, jag behöver också dig som min herde. Ta hand om mitt liv just nu. Amen.